Hej och välkomna till sommarpodden.
Ja, vad trevligt att vara tillbaka.
Innan vi liksom sätter igång ska vi börja prata om, för vi får ganska mycket kommentarer om att vi bara pratar ur ett heterogent utgångsläge. Och att vi bara pratar om liksom han och hon och tar saker och ting för givet i en ganska liksom normal värld.
Ja, förra veckan pratade vi om att vara singlar. Det är för att vi har upplevt det. Men annars pratar vi också ofta om parrelationer. Det är inte alla som är i det. Och vi pratar om hur det är att ha barn och jobb och allt sånt där. Men vi har ju alltid varit så att vi gräver där vi står. Och jag tycker att det är faktiskt ganska trevligt. För att det värsta jag vet är när folk ska tycka saker om saker de inte har med att göra eller upplever, eller förstår du vad jag menar?
Ja, men för det som är viktigt att säga här och som vi kanske inte har pratat om så mycket, det är så här, att vi är ju inga experter, vi är inga terapeuter, vi kan ingenting som inte handlar om vårt egna liv. Vi kan ju bara gojsa runt i våra egna erfarenheter och berätta om det vi har varit med om och det som har gjort oss att må bättre. Och då är det så att vi vet att det finns massor med människor som är allt från liksom homosexuella till supersinglar till som inte lever i parrelationer, som absolut aldrig någonsin hela sitt liv vill gifta sig eller vad det nu är. Och vi älskar er också. Det finns ingen som inte vi utesluter aldrig någon här. Det är bara det att vi måste utesluta de sakerna som vi inte har varit med om.
Ja, för det vore direkt ointressant tycker jag. Om vi började prata om ett så viktigt och starkt ämne som barnlöshet. Eller, alltså det får man inte ge sig in i om man inte är där själv, tycker jag.
Nej. Idag ska vi prata om ett ganska hardcore ämne som är superviktigt och världens svåraste grej. Och det handlar bara om när man vet att man ska göra sig av med sin partner.
Det folk inte visste var att han var en helt annan människa bakom stängda dörrar.
Så, men han är ändå snäll och så man tillbaka det där liksom misshandlarbeteendet. Liksom.
Det är så oerhört lätt att vänja sig vid dåliga saker.
Bara välter in den där bakfulla, fruktansvärda människan i bilen. Och sen så utan körkort kör jag hela vägen till Stockholm.
Både du och jag, Hanna, har ju varit med om att man lever vidare i en relation som inte är bra. Och man, det är ju inte förrän man kommer ut ur den som man verkligen, verkligen förstår hur länge det var dåligt. Mm.
Och just nu så är det så att vi har en nära vän som är just i det där. Och vi diskuterar fram och tillbaka och så här. Och som jag brukar säga så här, man vet aldrig att det är nog förrän det är nog. Och man kan ju vara så här, för man kan bli lite som vän när man liksom har en kompis som har en dålig relation. Så kommer man med 3000 råd och man bara så här, men gör slut och gör si och gör så. Och så gör inte den där personen det. Och nu när jag är så här mycket äldre, har varit i sån relation själv, så vet man det. Det är inte nog förrän det är nog. Men man kan bli bättre på att se tecken och göra sig själv några tjänster att man inte är kvar för länge.
Ja, men vet du, det är inte nog förrän det är nog. Men däremot så kan man alltid se utifrån när det börjar till slutet. Så vet man så här, nu har hon eller han upptäckt det där som verkligen inte är bra. Det kommer inte ta slut nu. Det kan ta, jag vet inte hur många gånger till. Det kan ta 2 år till. Men det är vägen till slutet.
Mm. Ja, men framförallt så är det ju så, tycker jag, att det finns några saker som, varför det är viktigt att ta sig ur en relation lite tidigare än vad man ofta gör. Och det är ju för att när man börjar vara i en dålig relation så är det så otroligt tärande för självkänslan.
Ja, och det där kan ju hänga kvar en många år. Alltså det kan ju hänga kvar en, jag hade ju en riktigt så här dålig kille som typ min första kille när jag var 13-14 år. Han var mycket äldre än mig och han var direkt elak och han satte faktiskt spår i mig som har hängt med för resten av livet. När vi talar om det här med självkänsla.
Men är det inte lite så att de där killarna som man är ihop med mellan 15 och 25, de är ju med och uppfostrar en på något sätt till där man ska bli som en vuxen kvinna?
Ja, men så är det ju verkligen. Och han var ju otrogen mot mig precis hela tiden. Och det slutade alltid med att jag var tvungen att be om ursäkt för att jag hade varit arg för att han hade då varit otrogen, fast egentligen kanske inte. Och då hade jag blivit för arg på honom och du vet. Och jag var ju så kär så jag höll på att dö i den här människan.
Men det där är ju alltså så här, det första tecknet på en riktig, att man är ihop med en riktig, riktig jävla idiot. Just det där liksom manipulerande sättet som gör att den personens uppenbara misstag blir ens egna grejer som man själv ska be om ursäkt för.
Ja, det var ju, så var det precis hela tiden.
Jag har en favoritfilm som ni säkert har sett, som heter Sliding Doors. Mm. Har du sett den, Amanda?
Den är fantastisk. Ja.
Som just är det där så här, vad händer om man kommer 5 minuter för sent? Liksom tar livet en annan vändning då, och hur är det där? Och sen så avslutas ju den med... Ska jag berätta slutet på den? Den är så gammal så det får jag göra. Ah. Jo, men Sliding Doors är, alltså så här, den jobbar ju med tanken att så här, ta livet en annan vändning om jag kommer 5 minuter för sent. Om jag missar tåget. Men sen så slutar ju det med att även om man tog det där liksom varvet runt i det där, och det där jobbiga varvet, när man inte kom 5 minuter för sent eller missade tåget, så blir ändå livet som det skulle till slut ändå. Det tar bara lite längre tid. Det är det som den jobbar med.
Jag får nästan rysningar när jag tänker på det där, för det är ju faktiskt så. Man måste göra sina vändor, och jag, ingenting, alltså allt det som händer en hela livet uppfostrar en till att bli den man är. Tyvärr så kommer det hända en massa tråkiga saker på vägen.
Ja. Men det var ju det som var så här, här, nu blickar vi tillbaka här, året är 2004, jag har en 3 månaders bebis och jag har precis upptäckt att den mannen som jag har liksom så här, gift mig med och gjort allting med, så här, han har levt med en annan kvinna under ett halvår. Så. Och där var ju, och jag bodde i en jättefin trea. Och som var helt nyrenoverad, och jag var djupt olycklig och liksom så. Om jag hade, för då var det så att jag gjorde verkligen slut med då min förra man. Och sen så var det massa omständigheter och massa påtryckningar från andra människor som gjorde att jag sen valde att vara kvar i den här relationen. Men hade jag gjort slut där och då, alltså jag går ofta tillbaka till den punkten, då hade det inte, för sen var det så att valet att jag stannade tillbaka gjorde att allt accelererade och blev 300 gånger värre.
Men som du sa innan, tror du att du hade träffat en ny skitstövel då? Du var inte färdig med ditt skitstövel, alltså du hade letat efter någon likadan.
Men jag är helt säker på det. Jag tror att jag hade bara, för jag var fortfarande, jag var 28 år. Jag hade liksom så här, bara tummat på det där liksom dåligheten. För jag, alltså så här, det konstiga med mig var att jag har ju gått jättemycket terapi och så. Men jag gjorde ju precis som din terapeut brukar säga, att man går dit kartan leder en. Eller man går dit efter den kartan man kan. Så jag gjorde en karbonkopiering på mina föräldrars relationer. Ja. Alltså så här på ett helt sjukt sätt. Och jag trodde att jag var så medveten om att jag ville liksom förändra saker och ting och göra på mitt egna sätt. Och så helt plötsligt så var jag där precis som mina föräldrar hade haft det vid, alltså så här, när jag var liten.
Det som är så fantastiskt med att gå i terapi, det är att man tror att man har sån superkoll på vem man är och vad man har gjort och varför och hur man tänker. Och sen så bara vänds allt det där upp och ner och man får se sig själv från en annan vinkel. Det är ju helt otroligt och väldigt viktigt.
Ja. Och jag tror inte att jag hade kunnat rita om kartan om det inte var så att jag gick fullständigt vilse i den kartan jag kunde. För det var verkligen så att, alltså så här, förmodligen hade jag ju bara så här, gått ur den relationen, tuffat på, träffat något annat svin och gjort samma sak igen. Istället så här, kramade jag ur, gick vilse och var tvungen liksom att riva den där kartan för all framtid. Och först nu har jag faktiskt, ja det kostade skjortan, byxan och halva benet. Mm. Men först nu så har jag ritat om kartan. Så att det är klart att det är så här, alltså så här, allting, alltså för jag tror ju någonstans också att allting är meningen. Men tillbaka till, alltså så här, nu pratar jag bara här.
Ja, men
tillbaka till också sen när man kan känna så här, att man är helt jävla dum i huvudet för att man inte ser när det är nog. Och nu skrattar jag för att det är så här, men jag ska berätta en fruktansvärd historia från mitt liv som är nästan som en fars, men som är helt på riktigt. Men precis då i den här härvan då, när jag hade den här 3-månadersbebisen, så var det så att vi hade bokat då att vi skulle åka på fjällsemester tillsammans med 3 andra familjer.
Och bara där, Hanna, tycker jag att det låter som en mardröm. Det kan bara gå fel egentligen om inte de här familjerna är helt fantastiska och relationerna i alla de här familjerna är på toppen.
Ja, men du ska få höra, alltså det kommer bli bara hemskare och hemskare, hemskare. Varför skulle jag åka på en fjällsemester med en man som jag vet har varit otrogen mot mig, varit borta hela julaftonsnatten och betett sig som ett jävla svin? Nej, jag borde sagt så här: nej, vi åker inte på någon fjällsemester.
Såklart.
Ja. Nej, nej. Istället då så packade jag tappert ihop alla våra saker. Och vi hade liksom hyrt en bil som var så här superlyxig, för han skulle alltid ha det lyxigaste. Och så skulle vi då...
Som du betalade.
Ja. Och nu kommer jag ha en bitter ton under hela den här historien.
Jag också.
I vilket fall som helst. Och nu kommer det smaskigaste. Nu ger jag er hela sanningen. De andra familjerna som jag inte alls kände speciellt väl var familjen Haag, alltså Martina och Erik Haag med barn. Och det var då familjen Schyffert, alltså Bea och Henrik Schyffert med barn. Och sen så var det då de som förenade oss då, var min kompis Jonna och hennes dåvarande man som heter Kalle, som är då Erik Haags lillebrorsa. Och vi skulle då bo i Lindvallen i en stuga som var 100 kvadratmeter. Ja, vi åker då upp till då och... min förra man då, han är bara så trött och ska bara sova hela tiden, för han har ju festat hjärnet med sin flamma som han är otrogen med. Och jag har minibebis med mig och också då mitt bonusbarn. Vi kommer upp där och alla checkar in i varsitt litet rum. Vi känner inte de här människorna. Det blir nyårsafton, dag 2.
Jaha.
Ja. Och då sitter vi då runt det här bordet, vi har lagat mat och liksom så här, jag håller någon min uppe och jag har väl liksom halvt förträngt vilket jävla svin han är. För att jag tänker att nej, men det, allt kommer bli bättre, så illa är det liksom inte.
Men hoppet är ju det sista som lämnar.
Ja, och så ska vi leka då den här nyårsleken, men den så här som man kan göra, vilket var som varit det bästa och värsta i år.
Ja, men det, ja, det har jag. Ja.
En fantastisk middagslek. Det kanske vi ska göra någon gång i vårt
program.
Men då sitter vi då med alla de här människorna. Till saken hör att det här året, alltså det är en buffé av braheter. Det är, vi har alltså köpt den här bostadsrätten. Vi har gift oss. Vi har skaffat barn. Vi har liksom,
året alltså, och allting hände. Livet bara blommar.
Ja,
egentligen.
Ja, så då så säger jag då så här, ja, nej, men det bästa är ju såklart att jag har fått barn och, men det är så mycket saker och ja, och det värsta, jag vet inte riktigt vad det kan vara, alltså typ så. Ja, så kommer turen till min förra man som säger så här, han bara, ja, jo, men det bästa är väl samma sak att vi har fått barn och det värsta är väl att, ja, att jag är så rastlös och han har, alltså vad som än händer från och med nu så hoppas jag att du kan förlåta mig. Inför alla dessa människor.
Men vad menade han?
Ja, vad menade han, Amanda?
Han menade förstår att han inte kunde ta ansvar nu för vad som händer är, om han är otrogen eller vad det nu kan vara.
Ja, eller jag vet inte. Och grejen var så här att den här otroheten var då inte liksom, alltså så här, jag misstänkte väl det, men jag visste inte då. Jag
var bara, och hur liksom, reagerade alla de här andra människorna? För de är väl ändå sunda och bra människor.
Ja, men det blev oerhört konstig stämning på den här nyårsmiddagen. Och grejen är att de reagerade väl, alltså för de är ju också typ 10 år äldre än mig. Så att de, alltså så här, de har lite mer livserfarenhet. Men alltså någon gång så ska jag gå till botten och prata med dem om det här. Men i vilket fall som helst så slutade ju den här nyårsaftonen i katastrof. Han åkte iväg med den här tjusiga bilen, krockade den, körde i diket. Alltså det var bara så här en stridström av obehagligheter. Och jag var ju i det här huset med de här människorna som jag inte kände. Så dagen efter, alltså apropå att få nog för sent. Dagen efter Vi skulle ju vara där en vecka och det här var ju dag 3 liksom. Dagen efter så sa jag bara så här: nu går du med ditt, alltså Rosas äldre bror, till McDonald's, ett McDonald's. När ni kommer tillbaka, då åker vi. Så jag bara packar ihop alla våra saker, packar upp hans saker, alltså så här, in i den här bilen, säger till Jonna och Kalle att så här, när ni får ta ett tåg hem, vi, jag kan inte vara kvar här en sekund till. Och sen så sätter jag den här, sätter liksom fast Rosa allt jag kan. Och nu ska du få höra det mest oansvariga jag någonsin har gjort i hela livet. Men jag bara välter in den där bakfulla, fruktansvärda människan i bilen. Och sen så utan körkort kör jag hela vägen hem till Stockholm. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer i alla smaker, styrkor och format.
I sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare är det en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Den kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com och klicka på syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är sponsrade av Mathem. Jag är så uppspelt. Får jag bara säga några saker här nu? För att, alltså så här. Jag handlar nu på Mathem. Eller jag har gjort det alltid. Alltså de här lådorna, Amanda. Vet du hur härligt det är? De har ju bytt från kassar till lådor.
Men du,
vi pratade om det.
Det var ett genidrag.
Nej, men alltså det är det bästa som har hänt. Så här, för det första, så här, Filip bara, ah, det här är också så här. Det är geni det här. Och han bara tittade på det här, hur man vek ihop och alltihopa. Och sen har vi ju en ny brandbil hemma.
Såklart. Franks. Nej, men alltså det är så bra. Men jag måste också säga, för att vi har ju pratat ganska mycket om, på senare tid, om hell hour.
Mm.
En timma som inte vi tycker så mycket speciellt om i vardagen. Där man ska komma på vad man ska laga, gå handla, laga. Alltså du vet, det är så mycket. Mathem är ju en del av att lösa hell hour till happy hour.
Verkligen.
Det är ju liksom kanske en av de viktigaste.
Nej, men alltså det är min nästa grej. Det är så här, jag ska bli lika proffsig med att handla som Mathem är på att leverera.
Det är jättebra.
Men så man har allt det där som man behöver för allt. Alltså det är så underbart.
Gud vad bra.
Nu blir det också ännu billigare för alla våra lyssnare. Som vill testa Mathem.
Mm.
Så alltså, vänta inte en sekund till. Skriv in koden fredagspodden 200 i kassan. Och det ger alltså 200 kronor rabatt när du handlar för minst 800 kronor på Mathem. Gäller endast för nya kunder. Och koden gäller till 5 maj. Du, Amanda, jag är så glad du. För att vi är sponsrade av Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive.
Du, det här kan jag säga är något för mig. För att, alltså nu, jag har ju galopperande sämre syn.
Så jag är med. Jag är ju numera en glasögonbärare.
Orm.
Alltså alltid. Ja, en glasögonorm.
Exakt. Och då är det så här, jag var ju duktig och gjorde ett par glasögon för några år sedan. Men tror du att de håller stil, styrka eller att de är sönder, ja. Alltså, det är nej, liksom, men de måste ju bytas ut. Det är ju inte så att man kan skaffa ett par för resten av livet.
Nej, nej. Men så här, om du då har Synoptik All Inclusive så är det så här att då kan du byta ut ett par per år, vilket är otroligt, vilket man verkligen behöver. Sen är det också så här, när man är då en sån som jag, som är så här, ja men nu måste jag ha glasögon hela tiden. Jag vill inte ha samma glasögon varje dag.
Det är som att samma kläder varje dag. Det vill inte heller.
Du, det är det. Nej, då vill jag ha så här, de här ballar som jag har till det här och de här som jag har till det här. Och sen också så här, tonade glas. Mm. Alltså nu är det sommar också. Så här, ska jag ha dubbla glasögon då? Eller? Alltså,
nej, förstår, det är inte
jag behöver ju liksom, nej. Och då kan jag få hjälp med allt här. Och det som också är jättebra, för att jag har ju ett barn. Jag har flera barn. Men ett barn som älskar att ta mina glasögon och typ slänga iväg dem. Och då är det så att all service ingår, som fria glasbyten.
Men och synundersökningar, Hanna, för min blir sämre. Jag måste göra en ny synundersökning. Alltså det här är så bra.
Allt det här är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader.
Nej.
Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Men då Amanda, varför sa jag inte bara så här, det blir ingen fjällsemester?
För att man kämpar på, men det handlar ju om, precis som du sa, hur man är uppfostrad och så vidare. Det handlar om massor av saker. Det finns säkert människor som har varit tuffare i den situationen. Men jag tror inte att du och jag är sådana människor. Men det där är ganska intressant, det här du sa om din förra relation. För att jag har varit med om en annan sorts relation där jag borde veta att det var nog mycket, mycket tidigare. Men som verkligen inte hände, skedde framför öppen ridå. Precis som det här, så här på nyårsafton.
Här var det ju som en show liksom, för alla. Folk var inbjudna.
Så trevligt. Eller otrevligt. Men, för jag hade då en kille som var, utåt sett var han den trevligaste, snällaste, gladaste, mysigaste killen på jordklotet.
Han var... Jag minns honom, han var underbar.
Nej, men han var allas bästa vän, han var liksom så social och bara så jäkla kul och mycket energi och allt var tippetoppen. Det folk inte visste var att han var en helt annan människa bakom stängda dörrar.
Och det där kanske är ännu obehagligare.
Ja, men lite faktiskt. För att vi talade ju med vår kompis om det häromdagen, som lever i en likadan relation. Så att det var inte, vi kunde vara på en middag eller vad det nu kunde vara, en fest, och hade haft så kul. Det tog ju lång tid för mig att förstå det här också, så jag trodde ju alltid att vi hade haft så kul och trevligt och allting hade varit så bra. Men sekunden när vi stängde dörren hemma så fick jag ju reda på hur det egentligen låg till. Då hade jag gjort bort mig. Jag hade gjort bort honom. Jag hade sagt, jag hade kramat någon för länge.
Men så skrek han och bråkade om det här, eller var det liksom ett samtal, eller hur kom det här obehagliga fram?
Han straffade mig. Så att han var inte alls här aggressiv eller så, utan han var mera, då kunde han vara tyst i 5 dagar. Och inte titta på mig. Eller du vet, sådär. Och det kan också vara, alltså jag lovar det.
Men det är psykisk misshandel.
Ja, det kan det verkligen vara. Och det här pågick ju, och det gick aldrig heller att berätta för någon. För alla var ju så himla på att vi var det lyckliga paret. Men, och det är ju så här, när jag tänker tillbaka på, jag tror att nästan senare, alltså 2 år av den här relationen. Så kan jag tänka så här, men gud. Vi bråkade ju nästan precis hela tiden. Eller bråkade. Vi var de där tysta. Som kunde sova i samma säng i 10 dagar utan att säga ett ord till varandra. Borde man inte lämnat?
Ja, men det borde ju verkligen gjort. Men du, för att det där är ju så otroligt tärande på en själv. Alltså det finns ju ingenting som är så liksom så här. Det är som att någon naggar en i kanten lite och tar lite av en hela tiden.
Ja, men verkligen är det så. Och man, det är verkligen, alltså det farligaste som finns, tror jag, det är när man börjar väga så här i procent, typ. Men vadå, jag tycker ändå vår relation är 60% bra och 40% dålig och sådär. Det är ändå mera bra än dåligt. Ja. För så har du varit med om att tänka så någon gång?
Absolut, ja, men jättemycket.
Jag vet att det här är oerhört provocerande för många människor, speciellt ni som lever en dålig relation. Ni kommer vara så här, gud, hon är helt dum i huvudet och så naiv. Men en relation ska vara 100% bra. Ja. Och det ska vara, allt annat kan vara svårt. Jobb, vänner eller vad det nu kan vara. Men hemma, ert hem bakom stängda dörrar, så ska det vara den tryggaste, mysigaste, roligaste, mest intressanta platsen. För att annars är det inte värt det.
En bra grej som man faktiskt alltid kan liksom, testa sin relation på, det är att ta de sakerna som man bråkar om eller som man säger till varandra eller tycker om varandra, och så tänker man så här: skulle jag göra så mot min bästa vän, eller om min bästa vän skulle göra så mot mig, skulle vi vara vänner då?
Ja, för att det är så oerhört lätt att vänja sig vid dåliga saker. Alltså den här stegen som man klättrar upp för, när man först är ganska artiga när man bråkar, och sen så liksom på slutet av den här stegen så ber man varandra liksom dö.
Alltså så här, en viktig sak just när man bråkar, det är att, alltså så här, att säga så här, jag gör slut, eller att säga elaka alltså personliga saker om den här personen. Man ska veta hur förödande det är mot en relation. Alltså egentligen så är det så här, det första personangreppet, alltså rent pratmässigt eller bråkmässigt, är lika, alltså egentligen, jag tycker att man ska jämställa det med att få en örfil.
Absolut.
För man är lika, alltså så här, man, det är ju lika ont och det sätts fast lika mycket och det är lika förödande för relationen.
Verkligen. Och man är, man ska inte vara elaka mot varandra överhuvudtaget. Det finns inte. Man ska inte trycka ner varandra eller ja, alltså det är de här, men precis som du säger, så här, du diskar dåligt. Det kan börja där.
Och men just, just det, och då kan jag bara tänka så här, så säger man ju inte till sina bästa vänner. Nej. Varför ska man då säga det till den man är ihop med? Men jag måste också säga så här, jag har ju faktiskt också fått en annan bra regel som inte jag alls hade, och den kan man faktiskt tänka på redan innan man får barn. Men för mig så är det så att just att mäta relationen i så här, för jag har väldigt stränga regler vad mina barn ska behöva vara med om. Och då är det liksom allt från att liksom föräldrar bråkar eller misshandel eller alkohol eller droger eller sådana saker. Det här hade jag inte riktigt bra koll på förr i tiden. Men det är jätteviktigt. Jag vet precis när jag hade skilt mig så träffade jag en kille som var urhärlig men som drack skitmycket. Uh-huh. Och då bara kände jag såhär, ja visst han är jättehärlig och så skulle kunna vara, men vi kan aldrig vara ihop för jag vill inte att mitt barn ska vara med om honom.
Samma den här killen som jag hade när vi var på en fest, och sen så var det två tjejer som var jättegulliga mot mig som jag knappt kände, som sa såhär, gud vad du är fin i din klänning, dina öringarna, du ser himla fin ikväll. Jag blev väldigt glad för det, för att han hade aldrig sagt sådana saker och han stod bredvid, så jag sa såhär, åh gud, hörde du vad liksom, jag vet inte, någonting sa jag, och han tittade på mig och sa såhär, men ursäkta mig. Alltså det där sa de ju bara för att, du vet.
Gud vad elakt.
Och den där känslan hade jag med mig hela kvällen på, såklart på den här festen. Att han tyckte ju inte att jag var fin eller vad det nu var. Och där kan man ju bara tänka, det här är ju så här små saker som man då i stunden tänker, jag kan inte göra slut på en bra relation för det där han sa. Men du förstår vad jag menar.
Ja, men jag förstår vad jag menar. Men är det inte så att man, alltså så här, om man ska prata om lite positiva saker, så är det så att den som man är ihop med, den ska ju tycka att man är den snyggaste och sexigaste människan på jordklotet.
Ja.
Den ska ju vara den som säger de fina sakerna till en.
Ja, men den ska ju vara en sån person som i ens värsta dag, som idag när jag är sjuk och alltså det bara rinner snor och jag har inte duschat på 2 dagar och alltså, du vet, man, jag är ingen pingla nu, Hanna, du ser ju det.
Jag ser det.
Ja, i pyjamasbyxor. Ska tycka att man är den finaste människan och gärna säga det också. För det, vad ska man annars vara tillsammans varje dag för om man inte ska boosta varandra och bygga varandra.
Ja, och sen har jag en annan, alltså du har helt rätt. Jag har en annan sak också som jag tycker är viktig. Det är den här som jag faktiskt inte hade i min förra relation, men som jag har nu. När det händer mig någonting superkul och bra, eller händer mig någonting jättedåligt. Mm. Den första jag vill ringa då ska vara min kille.
Verkligen. Så ska kunna glädjas och gråta med en.
För att i min förra relation, då vill jag ringa mamma och berätta det roligaste och det tråkigaste. Men jag tänker också så här, att det är viktigt att skilja på så här, ja men vi bråkade lite och det var stil och så här, det gör man i en relation. Man kan vara superosams och man kan liksom så här, man håller ju på liksom att uppfostra varandra lite liksom under hela tiden, och det är klart att man måste liksom hitta till varandra och liksom göra alla de här sakerna. Men det jag vill säga och höja ett varningens finger för, det är när det är så här, när det är personangrepp, när det är elakt, när du märker att din partner, allting som man älskade från början börjar hata. Man känner att det finns liksom så här, att den personen liksom så här ser på en eller blir så här arg. Så man är så här, om du älskade mig skulle inte du bli på det här sättet? Då känner jag så här, nej men då är det dags att gå. Och det här tycker jag är så mysigt, Amanda.
Nej, men alltså Hanna, nu blev jag liksom varm i hela hjärtat. Alltså att vi, den här podden, och jag säger du och jag, jag hoppas att vi personligen också är det, sponsrade av Polarbröd.
Mm.
Då känner jag, de har hamnat rätt. För det finns väl ingen som älskar bröd så mycket som du och jag.
Nej, och alltså det är, finns det något godare?
Nej, det finns ingen godare.
Polarbröd med, men du vet, smör och ostskiva. Och det är så här, mys. Men framförallt, Amanda, säger så här. Polarbröd stödjer Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa.
Mm.
Och de har skapat kampanjen Snackmacka.
Åh gud, vad härligt. Vad är det för någonting?
Nej, men så här, det är otroligt viktigt att öppna upp till samtal med sina barn.
Mm.
Om hur de har haft det i skolan och på fritiden.
Mm.
Det är liksom där man kan försöka liksom lirka fram om det är någonting som skaver eller gnager, eller om de har varit med om någonting som har varit läskigt, eller om någon annan har blivit orättvist behandlad och så vidare.
Mm.
Och för då att så här, kunna närma sig de här sakerna, så finns det ju inget bättre än att fika ihop i lugn och ro.
Nej, såklart. Men vet du vad de har gjort också? De har tagit fram 3 stycken roliga musikinbjudningar att skicka till barnen, där man kan bjuda in till en snackmacka. Och varje inbjudan kan göras liksom lite mer personlig genom att lägga in barnets namn och välja den musikstil som hen gillar bäst. Alltså det här
sånt
är
mys.
Jättemysigt.
Mm. Hörrni, alla föräldrar som lyssnar på det här, gå in på polarbröd.se, läs mer om den viktiga snackmackan och skicka en musikinbjudan.
Hanna, vi är sponsrade av Sadler.
Det tycker jag är kul, Amanda.
Och det här är så bra för att Sadlers fokus ligger liksom inte på att följa de senaste trenderna, utan de vill skapa produkter som har liksom en klassisk tidlös design och kan matchas till alla trender som man följer under tid.
Ja, men verkligen. Alltså, de är Skandinaviens ledande lädervarumärke sedan 1986.
Mm.
Med läderaccessoarer för både dam och herr. Och just det här, att, alltså, de är ju då experter på just läder. Och känner ju, alltså många känner ju till deras höga kvalitet.
Ja, för det är just det. De har så hög kvalitet. Och det vill man ju när man ska köpa liksom ett bälte, en väska, en portfölj eller en sån här weekendbag. Då vill man ha kvalitet. Och man vill att det ska vara snyggt.
Ja, men om du investerar till exempel i en totebag eller den perfekta datorväskan eller kanske en weekendbag.
Mm.
Då är det ju så att så här, det är inte så att det är så här yesterday's news. Alltså, för de har klassisk design och läder blir ju bara snyggare med tiden.
Bara snyggare. Alltså det känns så härligt att ha liksom en 10 år gammal läderbag som man packar i. Alltså det är så snyggt.
Bra present tycker jag också.
Jättebra. Jag tänker nu på alla, liksom, alla som har någon som förlorar, men liksom också så här studentpresent eller flytta hem. Alltså det är underbara presenter du ger.
Ja, är det någonting som man inte har? För det mesta, det är ju en bra weekendbag till exempel.
Ja, eller har du sett den här Paris tote-väska? Den är så snygg till våren. Den måste jag ha. Och ni som inte har upptäckt Sadler.com, eller så har ni gjort det. Men oavsett så får ju våra lyssnare, Fredagspoddens lyssnare, exklusiv rabatt. Koden Fredagspodden ger er 20% rabatt på allt till ordinarie pris från Sadler.com. Och det här gäller till och med söndag 5 maj.
Ja, Amanda, vi är sponsrade av Bobbys Haircare.
Oh,
det är så underbart tycker jag. Men jag drar lite kort info för jag tycker att det är viktigt these days.
Mm.
Alltså alla produkter är 100% veganskt, sulfat- och parabenfritt, cruelty-fri och tillverkade i Sverige.
Mm.
Och så säger det så här, och det här förstår jag, doftskalan har de jobbat med så länge, alltså flera år. För de doftar supergott.
Ja, men de gör verkligen det, och det är verkligen så här. Det är ju salongs liksom kvalitet på det här. Men jag måste säga samma sak om doften. Du vet när man kommer in på en frisörsalong. Eller har precis tvättat hoppet. Det är en doft som man är så här. Varför kan inte jag få till det här hemma i duschen eller badkaret? Men nu kan man liksom få det.
Ja. Och också så att man får den där känslan av att man har salongsfixat hår varje dag.
Mm.
Och sen ser jag också supersnygga produkter.
Ja, alltså, och det tycker jag vill också, man så här, ha det också... badkarskanten. Alltså.
Ja, eller på badrumshyllan. Alltså så är det. Om du aldrig har testat Bobbys produkter så är det ett bra tillfälle att passa på, för nu har de 20% på hela sortimentet på bobbys.se.
Ja, och glöm inte att de har ju också stylingprodukter som är superbra för alla hårtyper.
Älskar deras torrschampo.
Det här är superviktigt. Det här är en varningsklocka.
Och sen så kommer ett råd efter det.
Wow.
Jo, det är att när man börjar med att inte berätta för vänner om bråken och vad som händer.
Ja, men, bra Amanda.
Ja, men jag kan ju komma till dig Hanna och säga så här, ja, men herregud, Alex är helt dum i huvudet för att han vägrar tvätta. Men du vet, alltså såna här banala saker att man kan hata.
Det har jag ju hört i din grej. Alltså, vad konstigt att han vägrar just att tvätta.
Ja, 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 men du förstår vad jag menar.
Jag fattar vad du menar.
Nej, men man kan, precis som du säger.
Ja, men när jag säger så här, ja, jag kommer till dig och så jag bara, nej, men nu är jag så trött på Gustav för att han kan inte se att hans jobb är så här och så här.
Ja, men ja, du vet, man bråkar och man berättar och man hatar tillsammans i en kvart och sen så är det över och så där. Ja. Men när man inte börjar berätta för vännerna, då är det ju nog knas. Och det som man måste göra då, som är det svåraste, det är att börja berätta. För att det är inte förrän, så länge allting händer i relationen och bara för en själv, så har man ingen måttstock. Så att om man, sen när jag kommer till dig Hanna och säger så här, men han sa att han inte kan titta på mig för att jag är så ful. Det är inte först då du skulle reagera, alltså skulle få mig att förstå hur hemskt det är. För man kan lätt vänja sig vid dåliga saker.
Ja, och jag gjorde ju precis så i mitt förra äktenskap. Jag slutade, för det blev så skamligt och hemskt och det var sånt jäkla misslyckande. Så jag slutade ju berätta någonting överhuvudtaget. Men det som jag faktiskt gjorde som räddade mig jättemycket, det var att när det var slut, då bestämde jag mig för att jag aldrig mer skulle ljuga. Och det tror jag har hjälpt mig så mycket. Och också hjälpte mig att inte, alltså så här, för att när skilsmässan hade kunnat bli hur jävla skitig som helst. Men det gjorde att jag ändå liksom gick rakryggad i det där, för att jag berättade sanningen hela tiden. Och det var det som gjorde också att jag kunde ta mig ur den. För att om man håller sig till sanningen och man ältar den och man liksom, så tar den en framåt ur relationen. För att annars så är det så lätt att bara säga, nej, fast så gör man om det sitt eget huvud och så var det så här, men han är ändå snäll, och så är man tillbaka det där liksom misshandlarbeteendet liksom. Eller ja, misshandlad hustrubeteendet.
Det sa vi innan att det behöver inte vara örfilar eller... alltså det behöver inte vara fysiskt överhuvudtaget. Psykisk misshandel är lika hemskt, kan vara i alla fall.
Och den är ju så fruktansvärd. Alltså jag vet en person som var gift med en man i en herrans massa år, och det rådde liksom extrem psykisk misshandel. Det tog henne 10 år att bli sig själv igen.
Ja, för det är ingen blåmärken som syns heller, så det är så svårt att upptäcka. Så därför måste man våga berätta för vänner. Och en vän till någon som vågar berätta, så måste ni också våga vara måttstocken. Ja. Det är svårt också.
Och sen så är det så här, som vän måste man ju faktiskt bestämma sig för att om man har en vän som berättar såna svåra saker, så säger man så här, ah, men vet du så här, jag tycker att du ska lämna den här personen. Och så gör inte den det, då får man inte bli arg, för då kommer den här personen aldrig våga berätta nästa gång.
Nej, och det där kommer ju... Det är inte nog för det är nog. Så att när bägaren väl har rennit runt över, så kommer ni prata om det där, och då kommer den tacka dig ändå. För du kanske satte liksom en liten frö som växte där i det där samtalet, eller vad det nu kan vara.
Men du, apropå att veta när det är nog då, med den här dumma killen du hade som bråkade inför stängda dörrar, när visste du så här, nu är det slut?
Nej, men jag tror att det var en massa andra saker som fick mig att få bättre självförtroende. Som jobb och... jag kommer inte riktigt ihåg vad det var. Men när en massa andra saker faller på plats som gör att jag vågade tro på mig själv och fick också en lite så här måttstock över hur det kan vara och så vidare. Då tror jag att jag fick kraften att lämna.
Jag tror att om man vet att man är i en dålig relation, men man har inte kraft, man tänker så här, när är det nog? Kommer jag någonsin att veta det? Det här är inte bra. Alltså så här, jag var ju liksom i en, under en lång period att jag varje måndag planerade min skilsmässa och min liksom flykt ur det här. Och sen så på onsdagen, ja, men då hade jag repat mig lite och så gick jag in i det där dåliga igen, och så tog det en vecka till och vecka till, och så blir de där veckorna, månader och år och så här. Men det var ju också först när jag bestämde mig för att så här, ändra om saker och ting i mitt liv. För det är också det att en relation måste tåla förändringar. Och har man en bra relation, så är det så att när någon växer eller går åt ett annat håll eller byter jobb eller blir bra på någonting, då följer den personen med och uppskattar det. Nej, men så är det ofta.
Det är väldigt sant.
Ja. Så att då var ju så att så här, då bestämde jag mig för att testa den här relationen och testa liksom hur det var. Och det, nu låter det som att jag var så här, oerhört övertänkt liksom. Alltså så här, att jag hade bara så här, hållit på och hade en strategi här. Men det var inte riktigt så. Men någonstans i mig så hade jag bestämt mig för det här.
Ibland gör man ju saker undermedvetet. Det förstår man ju inte först efteråt.
Nej. Så att jag tog ett riktigt jobb som skulle liksom göra att jag fick lite skarpare gränser i mitt liv och lite mer liksom, och fick ju arbetskamrater och andra människor att spela med, för att jag hade jobbat som programledare en massa år, och då har man inte så himla många arbetskamrater liksom, så att man lever lite konstig värld. Men helt plötsligt så blev ju de sakerna som jag trodde var normala i vår relation väldigt onormala. Mm. Och sen så var det faktiskt så att jag, och det här kan ju låta helt vansinnigt och kan låta som att jag också var ett svin, fast jag gjorde faktiskt ingenting. Men jag var på en fest och där träffade jag en av mina gamla stora kärlekar. Och han var så här, vi hade inte träffats på flera år, och han var så här, åh Hanna, du är så fantastisk och tänk vad kära vi var, och jag kommer alltid tycka att du är det mest härliga på jordklotet. Och då var det så här, det finns andra som tycker om mig.
Ja.
Det kommer. Alltså jag fick någonstans så här,
de där nedtryckarna, ja. De kan ju oftast få en att tro att det inte är så.
Ja, och då och helt plötsligt, för någonstans så här, varför lämnar man inte en relation? Jo, för att man är rädd för att man aldrig ska få någon ny. Alltså det är ofta det, att det aldrig ska komma någon ny kärlek. Och därför så var det där och då så himla balsamerande för mig och faktiskt kraftgivande. Att jag faktiskt förstod att det finns ju faktiskt andra som tycker att jag är en toppen tjej. Jag har alltid haft en extrem tro på kärleken. Och att alla människor är värda kärlek, kommer få kärlek. Bara man öppnar upp för det. Men om man har bara dålig kärlek i sitt liv och dåliga relationer, då måste man faktiskt stänga den dörren så att det kan komma ny fin kärlek där. Och jag tycker att jag är det ultimata beviset för att det är värt att bryta upp, lämna en dålig relation, för då kan det komma massor med ljuvliga saker.
Verkligen. Nästa vecka tycker jag vi ska prata om något riktigt härligt, Hanna.
Det blir alltid lite så när vi har gått ner i djupet här. Men ska vi bara avsluta och säga så här, om du kände igen dig i liksom hela det här snacket, då tycker vi att du ska lämna den personen och gå vidare. Däremot, om du inte tyckte det alls utan bara hade en trevlig och intressant stund, ja, då kan du ha med den här för framtiden.
Glad sommarvecka.
Glad midsommar. Det är midsommarafton idag.
Ja, glad midsommar.
Ha en underbar midsommar och pussa varandra riktigt mycket.
Pussa inte varandra om det är en dålig relation. Puss, puss. Hej.
Hej.